Ja.
Nu har vi börjat. Det behöver inte vara någon gap och skrik. Hur är det
med er? Jo, det är bra. Lite lågmält. Så här.
Ja. Ja. Nej, det var inte början av tydligen. Mm. Tack, motherfucker, fucker, shit, fucker, fucker, shit. Välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar Niklas och Emilio Spinetti. Vi är tillbaka!
Tjoho!
Vilken energi vi har. Vi har ju missat en vecka, så vi har ju samlat på oss lite extra energi. Och Niklas är glad för att Daft Punk har släppt nytt material.
Ja. Jätteglad. Yes.
Hur är det med er?
Det är bra, hur är det själv?
Det är bra. Du skrattar alltid i intron, Emilio. Är det att du tar det för pannan, eller?
Nej, det är jättebra. Du gör ett otroligt bra jobb faktiskt.
Eller tittar du på Funny or Die när Michael Shannon läser upp det här brevet?
Jag såg att du postade någonting på Facebook, vad var det om?
Oj, ska jag dra jättesnabbt då?
Ja, gör det.
Grejen är att det finns ju alla de här alfa- och delta-stugorna och sånt i staterna, i college och sånt. Då är det en tjej som har skrivit till sina girls att de måste göra på ett visst sätt. Och hon använder väldigt mycket fuck you motherfucking squad och allting sånt där. Och nu har det blivit en internetmem att jag tror det var Joe Pesci som läste upp det i någon radioprogram först. Men Fan or Die har anställt Michael Shannon som läser upp det här brevet. Och det blir nu väldigt hemskt när Michael Shannon gör det.
Han är lite creepy.
Det är så kul att, hur gammal kan de vara? 16, 17, eller 17 måste man vara, något sånt där. 16, 17. Att de inleder väl...
Nej, men om det är college måste de ju vara äldre.
Ja, just det, måste de vara. Det är plus 18 ju. Ja. Vad är de inledning? It's gonna be a fucking ride, sit down eller någonting. Så det är helt kaxigt.
Ord och inga visor, rosor. Vad säger man?
Ord och inga rosor.
Ord och inga rosor.
Ord och inga rosor.
Nej, fy fan.
Jag vet. Spiken i planken.
Ja, det gick jag över huvudet kanske.
Ja, lite. Man kanske måste ha sett det. Förstå.
Eller läsa mejlet. Jag kolla upp det. Man kan ju bara söka på Rebecca Martinsson. Och så söker man bara på Rebecca Martinsson sorority girl e-mail eller liknande.
För gruppen. Låter jättebra.
Apropå mejl så har ju våra kära lyssnare hört av sig med lite kommentarer kring vår podcast. Bland annat en kille som heter Jimmy Björktorp. Som har kommenterat några avsnitt här och kommit med väldigt bra åsikter. Överlag så verkar folk vilja ha mer av Erik Sjöberg. Men det är något vi jobbar på.
När vi trodde folk hade som blivit mest som trötta på honom. Hans tidiga kommentarer och inlägg.
Ja, men jag tror att det behövs för att skapa en nerv i podcasten.
Vi sitter nu i kontraktsförhandlingar och ser vad vi kan jobba fram.
Ja, men absolut. Det ser lovande ut. Men som sagt...
Vad har vi fått för konstruktiv kritik då? Kanske vi kan prata ut om det här nu. Är det bara att Erik Sjöberg måste in? och blatten Emilio måste...
nu vet jag inte, men...
Nu tar
du lugnt. Han, Jimmy, tycker att han... Han tycker att vi kan, ibland kanske sveper vi förbi vissa filmer lite väl snabbt. Kanske i jakt på de här roliga bumpersna och så glömmer vi att prata ut om dem. Han vill kanske att vi ska uppehålla oss lite längre vid vissa filmer om det finns saker att prata om. Och så vill han ha mer lynch i podcasten.
Vem vill inte det?
Men precis, det vill vi alla liksom.
Han har ju en självklart poäng det här med, som du säger också Niklas, med jakten efter de här bumprarna. Vi har ju till och med en griffeltavla där vi skriver ner hur många bumprar man har tagit, alltså den här punchlinen i slutet. Ja. Jag och Niklas har ju rätt så jämnt race, men jag ser att Emilio har bara två streck här.
Det är jättejobbigt varje gång man kommer in på Trepodd-kontoret och försöker ta sig en kaffe och Tommy slår den ur handen på det. Coffee's for closers.
Och släpper Niklas på bumpermusiken.
Och skriver Tommy upp ett streck till.
Vi anställde ju Emilio för vi tror ju alltid den mörka killen ska vara rolig. Men vi hade så fel.
Ja, det här var en missräkning.
Ja. Kontraktet löper ut i slutet av 2013. Så
kanske ersätts av en Sjöberg.
Ja, med Sjöberg. Det är det vi håller på att jobba med. Citymöten, förhandlingar. Vi ska också säga att Jim har en filmblogg som heter Accept Fear. Som jag har varit och kikat lite på. Den ser väldigt trevlig ut.
Ja, jag kollade också på den faktiskt. Välskrivet.
Och... jag skulle säga det känns skönt att få lite konstruktiv kritik från folk som faktiskt verkar veta vad de pratar om. Mm. Ja, men bara sådana där jävla tattare som har inte sett den.
Eller vi tänkte jag säga. Det är våra lyssnare som gör podcasten. Man märker ju hur folk är smarta och inbildade inom, säkert inom film. När de ger de här kritiken. Och sen när man läser typ Jimmys blogg så märker man shit, got damn alltså.
Nej, men så att, om ni håller med Jimmy eller Harley egna synpunkter, så mejla dem till oss, skriv till oss, låt oss höra vad ni tycker, så försöker vi förbättra er så gott vi kan.
All kritik är välkommen. Och apropå kritik så har du någon slags stående segment här i podcasten. Du leker någon slags Sverker.
Ja, nej, men det har ju blivit i den senaste avsnitten. Jag har bara råkat visa att det finns lite företag som
som Emilio lite... sätter dit.
Lite gotcha.
Det är vår stående liksom punkt i podcasten. Typ. Listan kommer ersättas med här kanske.
Ja. Mm. Nej, men...
Ta en snabb recap. Dustin var det väl som åkte på en känga.
Dustin, Bu, Friends Arena, Bä. Säger man så?
Bä?
Är det dåligt eller bra?
Ja, det är bra. Det låter dåligt, men om det är Bu eller Bä... Det måste ju bära vara bra. Eller är det en sån här pest eller kolera situation? Att båda är dåliga?
Det vet jag inte, men...
Vår lyssnare vet.
Mejla oss på
Vad är du arg på den här veckan, Emilio?
Den här veckan är jag jävligt arg på att SF, det stora företaget i Sverige som...
Du börjar ju redan slå på någon som ligger ner. Så vet.
Nej, men Tommy kom in med en tidning i handen och skrek. Och tydligen så har SF valt att ta bort Jurassic Park 3D. Som skulle ha haft premiär nu snart.
Först eller 3 maj skulle
den ha. Nästa vecka skulle den ha premiär. Men de har ju tagit bort den från sin tablå nu. Och det är ju helt idiotiskt. Mm. Vad är grejen? Är det för att det inte är någon efterfrågan? Eller?
Ja, precis. Det är ju dålig efterfråga.
Men det är bara bullshit. Det är klart folk vill se den. Jag har inte fått se den på bio. Jag är jättetaggad på att se den på bio.
Mm. Det är ju du och de här ungarna som leker i pisspoolen. Men det finns fler som vill bada, men de vill inte bada i det här lilla stället.
Ja, men vad fan, Tommy? Skulle inte du se den här på bio? Du har sett den på bio, eller hur?
Ja, jag har sett den 3 gånger på bio.
Skulle du gå och se den?
Mm. Verkligen.
Ja, eller hur? Så det är ju inte bara jag. Det är liksom inte bara de som inte har sett den. Det är ju självklart folk som går och ser den igen. Och det är idiotiskt att ta bort den här. Antagligen som de ju bara gjort det för att se ifall det faktiskt finns en efterfrågan. Och folk som vill se den kommer ju nu höra av sig till SF förhoppningsvis. Och förklara för dem att det här är idiotiskt. Att de alltså, kan dubbelkolla att okej, men folk vill faktiskt se den. Så kommer den säkert upp senare i sommar. Men just nu är det ju bara...
Ja, det man kan hoppas på är att SF har ju vikt sig för att den kostar alldeles för mycket att köpa in på premiären. För var det 3 maj eller någonting sånt där, så kommer den ju även visa sig i staterna samtidigt. Och då kostar det ju lite mer. Att de kanske väntar lite tills den liksom kostar mindre att köpa in. Och sen kanske den kommer visa sig i augusti eller någonting förhoppningsvis.
Ja, precis, förhoppningsvis.
Ja, för jag tänkte, vi hade ju samma problem för något år sedan när de skulle visa Cabin in the Woods, men tog ner den också. Och så var det väl någon slags ramaskriv. Folk började skriva på massor med listor och grejer. Så vek sig SF till sist. Och när vi var så... Emilio var inte med, men Niklas, du var ju med. Mm. Så var det ju fullsatt och allting.
Ja, precis. Så det kanske finns fog för att starta några protestlistor angående Jurassic Park 3D också.
Alltså, Jurassic Park bryr jag mig inte... Alltså, det vore kul att se den på bio, men jag känner att det är inte hela världen om... Jag inte får göra det eftersom det är en sån gammal film. Jag har sett den så många gånger. Men jag blir nog mer provocerad om det är såna här storfilmer. För mig i alla fall, om till exempel Only God Forgives. Den ska ju ha premiär nu i slutet av maj. Om SF säger en vecka innan. Nej, men vi väljer inte att köpa in den. Vi verkar inte ha någon efterfråga. Ni får se den i november. Då blir jag tokig. Alltså, aktuella filmer.
Jo, men det håller jag med om. Men det var väl mest att vi hade sett fram emot
ett specialavsnitt.
Ett specialavsnitt med Jurassic Park. Nu får vi skrota de planerna.
Ja.
Skittråkigt.
Ja, kanske gör det i alla fall. Men i sommar någon gång.
Vi får nästan göra en liten vignettlåt till de här Emilio-grejerna. Jag vet inte, vad har vi för någonting nästa vecka då, Emilio? Kommer du gå runt på stan som en Janne Josefsson-figur och granska?
Leta. Nej, vi får se. Jag har lite varma saker att säga om ett biträde på Dressman också. Hon kanske kan få sig lite.
Jag tror du skulle gnälla på min serietidningssamling att jag har massor med chokladfläckar på vissa sidor.
Nej, det är lugnt. Det är inte chokladfläckarna som stämmer.
Det är fläckarna, eller vad? Ja,
det är de lite mer obskyra.
Obskyra. Ja, vad ska vi prata om idag då, Niklas? Ta plats.
Det blir lite gott och blandat. Vi kommer att...
Fan.
Ja, det kan gå hur som helst. Det blir, vi ska snacka lite om nya Netflix-serien Hemlock Grove. Jag har sett ett avsnitt om jag har sett hela första säsongen.
Jag har sett en säsong, ja.
Yes, och sen så ska vi kolla lite på gangster-eposet Gangster Squad. Och,
som Emilio fnös bort för nu. Sitt,
som gangster-epos.
Ja, det kanske var lite väl. Men. Och sen blir det även Hitchcock-filmen. Och sen också storfilmen Iron Man 3 som Emilio har varit och sett.
Mm. Lite skräck, lite självbiografiskt, lite männikostym och... Någon kille som åker runt i robotkostym.
En robotkostym.
Jävligt spritt avsnitt.
Ja, det är höga i låga. Ska vi hoppa in på Hemlock Grove där, tycker ni?
Ja.
Emilio, har du koll på den här serien?
Jag har ingen jävla aning vad det här är för någonting.
Alltså, grejen är att det började ju för några år sedan när Netflix har börjat liksom producera sina egna tv-serier. Och grejen är med att de börjar med den här... nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Heter den Lillehammer, heter det va?
Lillehammer?
Ja. Oj, det är ingen som känner till det.
Nej.
Lillehammer? men jag tror inte, jag har inte sett den själv, men den handlar om någon maffiakille som åker till Norge. Det är ju han som är i, vad fan heter han, som spelar i East Street Band och är med i Sopranos.
Ah, just det.
Den går väl på SVT, har jag sett.
Ja, men då är jag med.
Ja, den producerar Netflix i alla fall, och så la de ut hela säsongen bara så där på direkten, att alla avsnitt ligger igen där. Och sen något halvår senare så kom ju House of Cards också, som jag har klämt igenom. Och då gjorde de exakt samma sak där. Det var ju David Fincher som var med och regisserade de två första avsnitten. Och har varit med i efterbearbetningen, antar jag. För man känner den här Fincher-atmosfären hela tiden som finns där. Väldigt bra serie, om jag ska bara recensera lite kort. Och nu har ju Eli Roofs projekt Hemlock Grove kommit ut, som är någon slags... Folk har beskrivit den som Twilight-kroppen med Twin Peaks-DNA. Ja, vilket låter så här. Jag vet inte, vi som är Twin Peaks-fans och kanske inte så mycket Twilight-fans kan bli lite, man blir lite nyfiken i alla fall vad det här kan vara. Kortfattat, jag vet inte om man ska förklara den här kortfattat, men det handlar om för först är en mamma och hennes son som ett gäng romer, fast de säger zigenare hela tiden i filmen, men det ska det vara så. Det är lite rasistiskt, ska det vara, kanske. Flyttar till den här staden Hemlock Grove. Samtidigt som de flyttar in så är det ju ett makabert mord på en ung kvinna. Som blir uppsprättad nästan. Äten.
Ja, det verkar vara någon form av djur som har attackerat henne.
Mm. Okay. Och då ska ju såklart hela staden ta lagen i sina egna händer och leta. Samtidigt som den här nya pojken som flyttar in blir bästa kompis med Bill Skarsgård, som också är med i huvudrollen, som kommer från en överklassfamilj. Hans mamma är ju Famke Jensen, som vi kommer ihåg från X-Men. Hon är väl Phoenix?
Ja. Mm-hmm. Mycket riktigt.
Mm. Supervacker igen. Och då blir det någon slags detektivarbete med Bill Skarsgård och den här killen. Jag kommer inte ihåg vad han heter. London Librion heter väl. Jag vet inte vad han är känd från innan.
Nej. Inte jag heller. Jo, jag kan ju avslöja att han var med i Terra Nova.
Ja, Terra Nova var med, just det. han var...
Gamla godingen.
Ja. Precis. Och...
Då är frågan så här då, Tommy, för Terra Nova...
Första avsnittet tillsammans ju.
Ja, men precis. Ja. Terra Nova blev ju nedlagd efter första säsongen. Mm. Vad tror du... Blir det nog fler säsonger på Hemlock Grove, tror
du? Så här. Jag måste ju bara förklara först hur Netflix har tänkt när de har spånat fram de här tv-serierna. Hur det har gått till. För de har ju en stor, fet databas. Och de liksom skanna av allting. Nu när man verkligen vill att staten ska skanna av allting det man gör, då gör de det på ett schysst sätt. Att de kollar igenom allting som folk har tittat på i Netflix, vad man har pausat, vad som är populärt och sånt där. Sen har de liksom så här mixat ihop det och gjort tv-serier av det. Vita huset var jättepopulärt. Och har de väl märkt att kanske Game of Thrones också är populärt, så har de väl mixat ihop det. För det är väl det House of Cards påminner. Som en blandning mellan Vita huset och Game of Thrones, skulle jag säga. Sen vet jag inte hur de har tänkt med Hemlock Grove. Men det kanske är Twin Peaks är svinpopulärt på Netflix. Och
Twilight är populära filmer.
Ja, men Twilight finns inte på Netflix. Det finns inte, Game of Thrones finns inte heller. Men jag vet, det kanske finns lite vampyrserier eller någonting.
Andra. Ja, någon obskur.
Då har man liksom lagt det in, så tagit den matematiska approachen.
Ja, precis.
Det är ju rätt coolt faktiskt.
Ja, jag tycker också.
Sen är det ju lite, det känns ju lite tragiskt att vi skulle vara så lätt
lurade.
Ja, nej, men så här, lätta att förstå som ras, att vi bara, alltså som människor, att vi bara kan säga.
Alltså jag
skapa känner content så enkelt.
De har inte gått ut med att det kommer en säsong 2 på Hemlock Grove. Det har de gjort med House of Cards. Att House of Cards har ju blivit så här hyllat överallt. Hemlock Grove har ju fått väldigt blandad kritik. Vilket jag förstår. För det är en serie. Jag säger så här, om jag ska kortfattat. Det är en bra serie, men man ska inte förvänta sig ett mästerverk. Alltså, de här 13 avsnitten som man har, det händer inte så jävla mycket. Alltså.
Okay.
Och det är väl det de försöker göra med den här. Alltså det som var så bra med Twin Peaks, det var ju inte bara det här mordet på Laura Palmer. Utan det var ju alla de här genuina karaktärerna man fick följa. Det var ju extremt sjuka och obskyra karaktärer man fick lära känna och vill liksom komma närmare. Man var ju nyfiken på nästan allihopa i Twin Peaks.
Mm.
Hemlock Grove försöker man ju köra samma sak, men det är ju så otroligt dåligt skrivet manus, alltså dialogmässigt. Så det blir inte intressant. Den enda som är intressant är ju Billy Skarsgårds karaktär, skulle jag säga. Som har något slags förflutet som inte han själv är medveten om. Och det får man reda på de sista 20 minuterna på sista avsnittet. men säg bara, sista avsnittet var ju helt underbart hur de avslutade den här säsongen. Då satt jag som på nålar och hejade.
Hur många avsnitt sa du att det var? 13?
13.
Mm.
Och det är rätt så skönt att de bara släpper alla 13 avsnitt. Att om man har en tv-serie som man följer liksom i realtid, så är det ju att du måste anpassa dig till tv-serien. Men nu är det att tv-serien måste anpassa sig till dig. Du kan sätta på det här när du vill, vart du vill och liksom ta med
dig. Men det är faktiskt en jävligt skön approach.
Ja, jag gillar
att släppa allting på en gång och så har du det.
Mm. Nackdelen som jag kan se det här är ju att det är ju att man missar snacket liksom. Jag vet ju själv när vi har ju sett typ Walking Dead och sånt. När vi har sett det tillsammans, jag och Niklas, och så har vi några andra vänner. Att man ser ett avsnitt, sen träffas man och pratar lite om det. Ah, vad kommer hända sen då, tror du? Bla 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 bla. Det blir ju inte så mycket sånt av Hemlock Grove då. Problemet är att man bara köttar igenom det och sen får man ju sitta och resumera hela säsong 1. Niklas hoppar jag av redan efter ett avsnitt.
Jag tänkte säga att då får man ju liksom komma överens med sina vänner. Så här, ja, men då ser vi så många avsnitt. Så här, ska vi snacka om det sen. Men det blir ju inte lika spontant. Och jag vet inte.
Mm.
Nej, men jag såg första avsnittet och tyckte det inte var så jäkla bra faktiskt. Men
vad var du följd på, tycker du?
Ja, men alltså det. Jag gillar ju inte riktigt det. Att det känns ju så otroligt uträknat. Det här med att ja, då är det en liten småstad, ett mord, och så blir liksom invånarna engagerade. Det känns ju alldeles för väl igen från Twin Peaks, fast Twin Peaks är så otroligt mycket bättre på alla plan. Och sen är jag ju inte helt såld på de här jag vet inte, True Blood-tänket med liksom vampyrer och vad är det, varulvar och så vidare.
Fast om jag ska vara helt ärlig, det jag trodde också med Hemlock Grove är ju det är ju inte för i slutet på andra avsnittet så får man ju se den första liksom förvandlingen som en person gör. Och det är ju, för det första är det typ hur snyggt som helst. Det är det snyggaste jag har sett faktiskt. Men sen händer ju ingenting på 10 avsnitt nästan. Alltså inga förvandlingar eller någonting. Så de mjölker ju inte ur det. Istället så har du ju massor med karaktärer som du liksom tror så här, men fan, är det här en vampyr eller vad kan de här vara? Har de någonting i sig eller liknande? Mm. Att du sitter och gissar dig fram. För de beter sig lite annorlunda. Och du får väl halvt svar på det i sista episoden.
Men vad gör de med de här typ 10 avsnitten?
De pratar om ditten och datten. Ja.
Och jag kände, det var inga, om man bortser från Bill Skarsgård och Famke Jensen som är ju bra i de här rollerna.
Jättebra typ. Är de. Det är de som är bäst.
Ja, så tyckte jag inte resten av skådespelarna kändes så här superduper bra. Typ, han Terranova-killen är ju ganska kass.
Ja, han är helt värdelös.
Och han, Doug Ray Scott, som vi känner igen från Mission Impossible 2 bland annat. Han var ju sjukt dålig i vissa scener. Jag tror att det var någon komedi av något slag.
Ja. Han tar ju alldeles för mycket plats i de två första avsnitten. Men sen börjar de ju tänka att han kanske är lite överflödig. Och så får han inte vara med lika mycket sen.
Okay.
Det är väldigt många karaktärer. Men det blir inte så mycket att de... Man har ju alltid koll på vad karaktärerna är någonstans och vad de håller på med. Det blir inte så jävla mycket att de bara slänger in massor med karaktärer. Och sitter man såhär, vänta nu, vad är det här för något? Hur har de connection med varandra, utan det är väldigt lättskrivet, lätthuggad tv.
Mm. Hur du drog igenom det på mindre än en vecka, va? Gjorde du inte det?
Ja, en vecka exakt. En
vecka exakt. Det är ju ganska snabbt.
Men är det verkligen det? För ett avsnitt är väl, vad det är, 40-50 minuter eller någonting sådär. Jag tycker inte det är så mycket tid för mig. Alltså, jag ser ju bara, det här såg jag innan jag gick och la mig, och då var det två avsnitt man drog igenom liksom.
Mm.
Sen hade jag ju tur förstås, för jag åkte på jobb i Göteborg. Då hade jag med mig min dator, då satt jag i bilen och tittade på det. Var osocial.
Stjärnan satt i baksätet.
Och det, jag gillar det, att Netflix-grejen, att jag kan ha det på min telefon eller på datorn eller hemma i min app-tv liksom, och bara liksom trycka igång det.
Mm.
Att det blir väldigt lättgängligt till den. Och jag säger... Som sagt, det är ingen mästerverk, verkligen inte. Men jag skulle inte säga att den är... Jag har sett mycket, mycket sämre, tycker jag. Serier. Och jag gillar ändå det här att...
Fast det är väl inte så här så jättebra betyg. Och det säljer väl inte så jättemycket. Jag har sett sämre.
Nej, det är sant. Men jag tycker ändå det är... Jag vet inte vad det gör. Vad det är för något som gör den så... Jag ska inte säga bra, men ändå så här intressant att man vill se. För jag var inte dugg intresserad på vem som var... liksom mördaren. Det är ju det här, precis som Twin Peaks, att de letar efter den här mördaren. Och man får ju ett svar i slutet, men det var ju inte det jag satt så här: oh, det här är coolt, utan det är ju de här mörka hemligheterna som alla karaktärer bär på. Det är ju ett, den här Bill Skarsgård och sin mamma är ju i någon slags rikefamilj, och de äger även någon slags så här företag som är precis bredvid staden, där de håller på med sådana här hemliga experiment eller någonting sånt där. Och de pratar väldigt så här. Ja, men när man pratar om vad de håller på med, så är det väldigt mycket gåtor. Man fattar att det är någonting som händer här inne. Och det är också så att man får lite svar på i slutet. Men det är... Man får svar på en fråga, men då ställs tre nya frågor efteråt. Mm. Och jag tycker om det.
Det var inte det som i Prometheus då? Det var ju också frågor som besvarades med frågor. Jag tyckte alla var skitdåligt.
Ja, men jag tror att Prometheus kanske aldrig var bättre som en tv-serie då. Jag vet inte, det är någonting med mig och tv-serier. Jag älskar det konceptet. Att man kan sitta och gotta in sig i så här karaktärer och deras utveckling. Och att de vågar ta tid på sig. Och det gör verkligen Hemlock Room. Och jag tycker det är supermodigt av dem att... De säljer in det som det ska vara övernaturligt och sånt där, många så här förvandlingar och sånt, men de mjölkar inte ur det. Det är ju knappt att man ser det. Och jag tycker det är rätt så skönt. Om man jämför istället med True Blood, där det händer liksom hela tiden.
Mm. Så du är ganska positiv ändå?
Ja, jag tycker man ska kolla in det i alla fall. Och särskilt om man vill ha en liksom snygg curveball i slutet, om man gillar sånt och blir lite överraskad. Så ja, tycker vi att man verkligen ska, då är det värt att ta sig igen de här avsnitten. Om det hade varit sämre slut på säsongsavslutningen, alltså verkligen svindåligt, då hade jag nog lagt ner. Slutet gjorde ju allting, kan jag ju säga.
Mm.
Men jag skulle nog våga säga att man kan se de tre första och sen de tre sista avsnitten. Det är inte så mycket som händer där i mitten. Det är någon som blir mördad och sen springer man runt och jagar mördaren.
Jagar varulvar.
Ja. Nej, det är hårresande bra. Ja, när man trodde de här gangsterfilmerna låg på deke, så kom ju den här rullen från ingenstans. Har vi saknat gangstergenren?
Inte direkt. Alltså jag såg, senaste gangsterfilmen jag såg var ju den här Public Enemies med Johnny Depp och Christian Bale, som jag tyckte var jättetråkig faktiskt. Jag var jättebesviken.
Jättebra ljud, som alla brukar säga.
Ja, jättebra ljud. Och jag kommer ihåg att jag såg den och bara, fan, det här var inte så kul. Och sen så hade jag visst önskat mig den i julklapp, så fick jag den i julklapp och skulle jag bara låtsas vara glad. Så här, yes, tack för den här filmen. Fortfarande inplastad.
Önskar du filmer fortfarande en julklapp av föräldrarna?
Ja. Men det här var typ 2-3 år sedan, tror jag.
Vad säger din farsa när han lyssnar på det här då? Du ber om ursäkten.
Kan du få klippa bort det här?
Ja. I alla fall. Vi pratar såklart om Gangster Squad, om det är ingen som har fattat det. No names, no badges, no mercies, no Spinetti.
Jo, men exakt. Den här filmen handlar då om... ja, det är efter andra världskriget i Los Angeles, utspelas det, 40-talet. När maffian har börjat leta sig över till västkusten från Chicago. Och så finns det en gangster som är extra elak, och det är Mickey Cohen, som spelas av Sean Penn.
Som även fanns i verkligheten också.
Mm. Just det. Han är
också en av huvudkaraktärerna i L.A. Noir, om ni kommer ihåg det.
Spelet?
Mm.
Och fy, vilket dåligt spel det var.
Nej, det var ju skit. Eller, första halvan var grym.
Ja.
Jag tror jag spelade i en halvtimme och sen så slår jag ner. Tyvärr alltså. Det var lite långsamt. Gangstergrej kanske inte min grej. Men i alla fall... Han håller då LA i ett järngrepp, den här Mickey Cohen-figuren. Och polischefen, spelad av Nick Nolte, han har röstproblem hela filmen. Han bara... han ser ingen annan lösning än att låta en polis spelad av Josh Brolin sätta ihop ett slags dream team av... snubbar då, som ska sätta stopp för den här maffialedaren med lite okonventionella metoder. De tar helt enkelt av sig polisbrickorna och slår tillbaka med samma medel som gangsterna.
Det låter som du beskriver det hänsynslösa just nu.
Ja.
Det hänsynslösa?
Nej, det är omutbara.
Men precis, för det här det var exakt den filmen som jag började tänka på när jag såg Gangster Squad. Och hur mycket bättre den filmen är. En riktig klassiker, det omutbara. Och så tänkte jag även på, i och med att det är Gangster Squad, det är väldigt mycket så här starka färger och sån här... lite så här, så att det är så serietidningsaktigt.
Den är rätt snygg.
Den är rätt snygg. Men då börjar jag tänka på Dick Tracy. Har ni sett den?
Nej.
När där gangsterna ser ju helt så här missbildade ut. Al Pacino ser... Ja, men det ser ut som så här skurkar i någon så här gammal Batman-serie eller någonting. Ganska rolig. Madonna är med också.
Sålde du in den där?
Ja, eventuellt. Kanske inte. Men här tycker jag att det blir bara urvattnat. Det berör inte på något plan direkt. Den är inte särskilt spännande, utan det är mer så här klischéer. Som
jag skulle säga, du kan börja med att säga att det här är ju... En bara, alltså det är som en piñata av klyschor. Som bara, du slår upp den här filmen och de bara ramlar ur.
Oh.
Ja, men seriöst. Alltså det är, och Ryan Gosling har fan en löjlig röst.
Ja, det tyckte jag också.
Alltså han
kanske var lika bra att han var tyst i Drive. Så,
ja, men eller hur? Han hade egentligen så här asmycket dialog från början i Drive. Men då tänkte jag, nej, det funkar inte. Alltså, du får hålla käften. Alltså, ta den här tampeten och håll den i munnen. Liksom. Ja, men han låter,
och sen men han låter inte så på riktigt.
Ja, men han låter så. Hell, Bob!
He's on fire.
Ja, men seriöst. Du är jätte... Men alltså, det är bara klyscha på klyscha på klyscha. Liksom den här hårda polisen som sätter äran före allt. Och alla de här teammatesen som han skrapar ihop. Liksom alla har en egen grej. Alltså, den svarta killen kan kasta kniv. Mexikanen kan köra bil. Ryan Gosling är snygg. Alltså, det är, alla har liksom cowboyn som kan skjuta jättebra. Alltså, det är fast... och sen är det en scen när... det börjar liksom gå bra för det här gänget. De börjar kämpa emot den här maffiakillen. Och så har de en liten fest hemma hos
Josh Brolin.
Ja, precis, Josh Brolin. Och så kommer Ryan Gosling in och han träffar Josh Brolins fru i köket. Och grejen är att när Josh Brolin sätter sig och skapar det här teamet så tar hans fru typ över. Och, så här, och sätter ihop det här teamet åt honom och säger den här killen ska du ha, den här killen ska du ha, den här killen ska du ha. Och så berättar hon det för Ryan Gosling. Som liksom, han vet ju inte det för han blir ju bara rekryterad av Brolin. Så kommer ni och så säger hon så, hon bara, I've handpicked all of you. Och du bara så här, och Gosling bara, okej. Och så går han ut på fest. Och du bara så här, nej, om du kommer hem. Alltså du ska kämpa mot en stor så här, gangsterboss. Och du säger bara, du har valt oss. Vadå du har valt oss? Seriöst, alltså det här är ett team ihopsatt av en brud vars största liksom polisiära bedrift är att vara gift med en polis. Mm. Jag vill ju ha någon med lite mer erfarenhet av att sätta ihop teams om de ska välja ut det här, de här personerna till det här livsfarliga. Hon väljer seriöst en snubbe ur en tidning. Hon säger, den här killen, det står här i Amelia att han är skitbra, ta honom.
Det finns nu väldigt sorgligt och rasistiskt med den här frun. För hon drar den här dialogen med Ryan Gosling så stannar hon ju upp och tittar ut genom fönstret och stirrar. Som om det vore Satan själv hon såg. Och så säger hon, I didn't invite the Mexican.
Det är också en sån här grej, liksom, han dyker bara upp och de bara, okej, men du är med i teamet för du var här. Då bara, men nej, alltså ni ska infiltrera. En stor organisation, alltså du måste kunna lita på alla. Du kan inte bara ta med en random snubbe för att han råkade vara där.
Vi måste ju också komma ihåg att Ryan Gosling karaktär vill ju inte vara med i den här gangsterskaden i början. Men hans liv vände sig upp och ner! Upp och ner! När en liten skoputspojke dör.
Åh gud, och för fan, överanvändningen av slow motion i den här filmen.
Jag fattar inte hur Ryan Gosling kan ha en sån tid mitt i en, alltså en skotteld och springa fram till den här skopojken och hålla om honom medan de skjuter runt omkring honom. Ryan Gosling blir någon slags Halo-ängel, att han får någon slags sköld runt omkring sig. Skotten biter inte på mig!
Ja. Han har en romans med Emma Stone, har han också. Det är precis som i den här filmen, vad hette den då? Romantiska komedin. Skitsamma.
Hon är så jävla snygg.
Och det är hon, men...
När första scenen hon är med när hon går i den där röda klänningen med så här, fan alltså.
Men det känns som att hon har bara satts dit för att hon ska se snygg ut. Hennes roll är ju ganska tråkig i övrigt.
Hon gör ju ingenting, men hon är fan snygg alltså.
Jaja.
Det går ju inte att säga emot att de har ju liksom handplockat den här ensemblen av skådespelare. Det är ju ett gäng tunga namn vi har att prata med. Alltså det är ju Sean Penn, Josh Brolin och Ryan Gosling, Emma Stone, Nick Nolte. Alltså det är folk med erfarenhet och kostar väldigt mycket pengar tror jag också att hyra in.
Mm.
Men det jag undrar ju under den här produktionen, folk läser väl manus hoppas jag. Är det ingen som har sagt åt regissören eller någonting att fan, det här kommer inte funka. Jag vet inte, det känns som de har gjort det för pengarnas skull. Den här måste vara svindyr att göra på grund av skådespelarna.
Men jag tänker, det är det jag menar också. Fan, alltså, Ryan Gosling, det är skitbra för honom. Han behöver inte göra det här.
Men en paycheck. Pengarna måste in.
Ja.
Så att han kanske kan göra sina
erbjudanden än det här.
Ja.
Emma Stone också.
Men det kanske är så att när det är så många namn, när väl typ då Sean Penn skriver på
att man vill jobba med honom liksom.
Ja, så blir det någon slags dominoeffekt och så skriver Nick Nolte på och sen så har du helt plötsligt en riktigt schysst ensemble.
Mm, ja, det är för sig sant.
Sen vet man ju inte hur manuset kanske var bättre, men alltså så fick det skrivas om och så blev det mer klyschbetonat.
Undrar hur de har regisserat Sean Penn, för de vill ju att han ska vara någon slags Al Capone-läskig. Alltså väldigt hänsynslös maffialedare som liksom dödar sina egna kollegor. Och det är ju mer skrattretande när man ser det. No! Sorry, you did one mistake. Number two is not in my book. No!
Jag tycker Fredrik Champagne är jävligt tuff.
Han är ju sevärd i alla fall. Ja. Han gör ju lite roligt av sin karaktär.
Tycker ni det? Jag tycker det är ju en klyscha bara. Han är nog den sämsta skurken jag sett på länge. Alltså.
Ja, jag vet inte, jag tycker han är ändå helt okej. Liksom, om man jämför honom med resten av karaktären. Jag tycker ändå Han är roligast. Han och kanske, vad heter han? Oh, radiokillen. Åh, oh, vad fan heter han?
Giovanni Ribisi.
Ja, precis.
Mm. Men det jag undrar är, var den här filmen från? Vilken målgrupp är det som får se den? Är det 7-åringar eller är det för 15-åringar? För det finns samtidigt en scen när de gör den här gangsterskaden. Att de döper sig till gangsterskad också. Får ju, alltså det är ju som... Det är som en 7-åring kommer på ett namn till en grupp. Måste de ens heta Gangster Squad?
Ja, men det är
superlöjligt.
Det är liksom rakt på sak. Vad gör vi? Vi är ett squad. Vad ska vi stoppa? Gangsters. Gangster Squad.
Squad Gangster! Ja. We don't have no names, no badges, no mercies! Men när de gör sin första, den här razzian, för de tar ju lagen i sina egna händer och försöker förstöra för honom. Mickey! The Boxer! Mickey! Så firar de på pub och börjar supa. Och sen säger de, come on everyone! Gangster Squad! Som de vore ett så här cheerleader-team nästan.
Ja, jag vet inte. Det kanske inte är den största bristen i den här filmen.
För mig är det att den förlöjligar sig själv och hela det här universumet. Det går ju inte att ta den här seriöst på 5 ören.
Men alltså, med grejen är, den tappar ju så jävla långt innan det där. Alltså, fan, en av de första scenerna liksom i, du vet, Josh Brolin kommer hem och hans fru sitter där och hon är gravid. Och nej, och han kommer riskera sitt liv och han ska stoppa brottslingar, men hon är gravid. Och så säger hon, you promised me you wouldn't do this. You stood right there where you're standing now and you promised. Och jag bara, men skjut dig själv och ditt barn. Alltså det är fan.
Det är en film som innehåller väldigt mycket livsord som kommer sätta sig djupt. Som jag kommer tänka på när jag kanske är ute och har kul. Det är den här cowboyen som är duktig på att skjuta som säger till en kille att, vad säger han? Du ska inte skjuta på den, du ska skjuta där den hamnar.
Ja.
Jag förstår inte vad man menar med det. Men om man ska skjuta någonting så ska man väl skjuta på den.
Nej, men det är där du missar, för du skjuter där den är. Men den kommer inte vara där längre när skottet väl landar. Så du måste skjuta dit den är på väg så att du träffar liksom.
Grejen är,
har du aldrig spelat?
Ett skott rör sig så extremt snabbt när du står 2 meter framför människa och skjuter.
Ja, det är inte precis långt till den här burken de ska skjuta på.
Så pratar de om en burk också som står still. Den har inga ben. Den kan inte röra sig. Men jag förstår inte hur de ska skjuta burken när han säger här, du ska inte skjuta på burken, du ska skjuta var den hamnar.
Ja, men den är ju i luften när de gör det.
Nej, men sen den står ju i... Fan, jag fattar ingenting. Skjuter det där. jag skulle bli tokig, jag skulle skjuta honom, tror jag.
Den här filmen var för smart för dig, Tommy.
Jag skulle läggas in. Skulle ni vilja vara med i den här gangsterskåden, känner ni, efteråt?
Ja, varför inte?
Vad skulle din specialitet bli då?
Jag skulle hålla i de här grillfesterna.
Fyll åt och kommer alltid bakfull när ni ska göra den här razzian.
Ja, ska skjuta gangster.
Precis som podcastinspelningen. Du har fått hybris efteråt och så här sadlat om och blivit en gangsterskån.
Ja.
Det är rätt så tråkigt när man ser Ryan Gosling också, som vi hyllar rätt så mycket i den här podcasten. För jag vet inte, han var väl också helt värdelös.
Han gjorde ingenting och hans karaktär var skittråkig. Men som sagt, alla hade någon skill. Och han var snygg.
Det var ingen rolig
diskussion. Ska vi försöka ta något bättre avslut eller ska vi bara låta det vara så det?
Tommy kan slänga in en bumper någonstans. Det går säkert bra.
Ja, jag kanske klipper lite innan.
Har ni tänkt på att om du blandar upp Hitchcock och jag tänker Will Smith, han spelade ju Hitch och han spelat Hancock också. Hitchcock. Veckans spaning.
Ja, det inleder vi med. Du ska prata om Hitchcock, en film om en gourmetätare.
Ja. Den otroligt djupa analysen av den här foie gras älskande tjockisen.
Du följer en tjock kille som smaskar med munnen i 1 timme och 50 minuter. Vad är det för film, Niklas? Berätta lite mer.
Det är ju som Hitchcock som är en biografisk...
Dear.
Oh dear. En biografisk comedy-drama, läser jag här. Jag tyckte det var så mycket komedi i den här filmen. Ja, enligt Wikipedia är det en comedy drama.
Kanske mer ofrivilligt comedy drama än...
Ja, det kan man väl inte säga. Nej, men det följer Alfred Hitchcock när han gör sin kanske mest kända film, Psycho. När han känner att han börjar stagnera lite. Han har gjort de här filmerna, North by Northwest till exempel. Folk tycker att nu kanske du ska ta och lägga ner. Nu är du 60 bast och du kan väl omöjligt liksom...
Sluta på topp.
Ja, men sluta på topp. Men han vill absolut inte lägga ner och han vill göra någonting nytt. Han vill göra någonting våldsamt. Så då tar han sig an en novell som heter Psycho. Som baseras på seriemördaren Ed Gein.
Wayne.
Gein.
Gein. Oj. Som även har blivit influerad för den här motorsågsmassaken. Filmen och sånt.
Mm, ja, han är... lite kroppsdelar och sånt där. Och,
Vad heter han? Killen från När lammen tystnar.
Ja, Anthony Hannibal.
Ja. Jag är också Ed Gein.
Ja.
Inspirerad.
Starkt.
Jo, verkligen. Och så får man då följa då när han, medan han gör den här filmen och han har lite personliga problem. Han misstänker att hans fru är otrogen. Och ja.
Samtidigt som hans fru misstänker att han är lite otrogen.
Jo, men precis. De litar inte riktigt på varandra.
Han måste rädda kärleken!
Men alltså, det är ändå så här... Alltså, jag tycker... just det där med det här... alltså, de inte litar på varandra. Det tycker jag är det den här filmen gör bäst. Alltså, att det... den lyckas liksom visa... på något sätt liksom hur hemska... vi kan vara mot varandra och att vi aldrig lyckas så bra som när vi faktiskt vill skada någon annan. Liksom det, alltså det är ju en film om stolthet och barnslighet egentligen. Och jag vet inte om det är för att filmen lyckas skildra det här bra eller om det bara är för att det är med som jag gillar det här. Men jag gillar att det är liksom en, alltså att de båda, Hitchcock och hans fru, Helen Mirren, alltså att, liksom att båda har en affär utan att ha en affär. Om ni fattar vad jag menar.
Mm.
Alltså det är mer liksom, alltså deras spel mot varandra som gör det intressant. Och det tycker jag är liksom rätt skönt. Att det inte behöver vara det här liksom att folk ligger runt. Det är mer bara tanken på att din partner gör det som är jobbig. Liksom.
Alltså filmen bör heta Reveal istället. Som hon heter, Alma Reveal.
Mm.
Det är ju hennes historia som är intressant. Och det är väl Helen Mirren som är bäst i hela filmen också.
Ja, precis, det är mycket mer intressant att se den här personen som bor med Hitchcock, precis, än att se
hon
om
blir
Hitchcock.
Ju psycho själv.
Vänta, va?
Nej, men jag tänker på att det måste vara väldigt frustrerande att leva med en sån här man som tickar att han kommer dö när som helst på grund av att han äter och dricker så mycket. Det är extremt mycket smaskande i den här scenen.
Alltså, filmen, Hopkins är ju så sjukt jobbig.
Vad tyckte ni om... Jag pratar konstigt. Titta vilken excentrisk gubbe jag är. Visst är jag intressant.
Vad tyckte ni om makeupen?
Hemsk. Han ser ut som en vattenballong.
Jag störde mig inte så jättemycket på det faktiskt. Som jag, ska
yeah. Jag tyckte den var skitdålig. Alltså det ser ut lite som en så här uttryckslös vaxdockar från Madame Tussauds som har liksom fått liv och klivit ut på gatan för att börja regissera film. Och han ser verkligen liksom, ja, Tommy, du sa att han håller på plutar med läpparna hela tiden. Så här. Och sen knäpper han händerna över sin feta mage och ser så här proppmätt ut hela tiden. Och så fort han har sagt någonting som han tycker är smart och själv, så är han så här självbelåten. Så
jag vill smaska bara lite i munnen efteråt.
Smaska lite. Jag vill bara slå honom på käften.
Det är så jävla jobbigt. Alltså pratar Hitchcock. Det spelar ingen roll. Alltså, det är så jävla jobbigt att kolla på.
Det blir så läskigt. För man vet ju inte om det är baserat på en verklig händelse. Eller om de har bara gjort. Om det är en fiktion alltihop. Jag kommer ju inte nära Hitchcock. Jag blir inte ett dugg intresserad av honom när jag ser den här filmen.
Nej.
För vet, det känns som de... Det kanske stämmer rätt så mycket det som hände under sättet och sånt där. Men det känns som de ljuger väldigt mycket. De är extremt dåliga på att berätta.
Alltså grejen med film är att det ska liksom... När du kollar på en film så ska du tas till någon annan plats. Det ska liksom fängsla, det ska förtrolla, det ska föra iväg dig till fantastiska platser. Och just sminket och Hopkins Hitchcock är ju det som håller kvar den här filmen mest i att det här är en film. För det känns så jävla fake. Och jag skrev en liten rad bara när jag kollade på den här filmen. Som jag tyckte så här, sammanfattade den här på det enkla sättet jag kunde komma på. Och jag tänkte, det är som att sitta i bilen på väg till stranden. Men att aldrig lämna din driveway. Alltså du sitter liksom bara kvar. Du är på väg någonstans. Du är på väg till att ta sig iväg till den här fantastiska platsen dit filmen vill föra dig. Men Hopkins sitter bara där och han vägrar sätta nycklarna i bilen liksom. Mm.
Bil på väg till stranden?
Ja, men du ska iväg till någonting roligt liksom med familjen. Åh, det här ser du fram emot. Ja. Så bara nej, vi stannar här.
Jo, jag fattar.
Alltså du får ingen sympati för den här karaktären också. För alltså, det filmen egentligen handlar om, förutom den här att han ska rädda kärleken. Vilket han inte gör, är ju att de här produktionsbolaget Paramount vill ju inte casha in pengar för Psycho, vilket betyder att de fick plocka för sina egna pengar. Och då blir det så här: hur ska vi göra nu? Vi kan inte äta god mat, vi har ingen poolpojke, vi har ingen i trädgården. Och det kan ju vara ett montage när Hitchcock går runt sorgsen i sin trädgård och tänker såhär: nej, vi måste leva lite lyxigare nu, stackars oss. Mm. Och jag vet inte, man kan ju inte tycka synd om honom. För om vi skulle säga i alla fall hypotetiskt sett att Psycho skulle bli ett misslyckande, så är det ju inte så att familjen Hitchcock skulle bli utslängda på gatan. De skulle ju fortfarande leva väldigt bra, över medelklass i alla fall, tror jag.
Mm. Ja, det skulle vara roligare om han åkte in på något ålderdomshem. Nej, men jag tänkte åter det här med att ska man tro, hur mycket ska man tro på liksom från, för jag gick in med förväntningarna att det skulle vara väldigt liksom historiskt korrekt allting som sker, men sen så gör han ju precis som Norman Bates i filmen där han står och spanar på en ung skådespelerska genom ett hål i väggen medan hon byter om, och då tänker jag, vad har de för belägg för det, att han stod och glodde på sina på de unga tjejerna. Det känns så här bara,
gör honom till lite mer spännande karaktär.
Ja, men alltså den är ju så ofrivillig komisk, tycker jag.
Han smyger runt på sättet också.
Precis, när den typ, två unga tjejer sitter och pratar och viskar sig i något omklädningsrum, och så ser man sig en skugga, en tjock skugga komma smygande där ute.
Alltså, fan, alltså gud vad de överanvänder det. Alltså, det är ju, referenserna går ju till hans tv-serie hela tiden. Alltså, de har ju, för det första öppnar den ju filmen med soundtracken liksom. Och jag vet inte, för de som inte har sett den serien, så är det liksom den här Alfred Hitchcock presents grejen så är det den här musiken, och så kommer han in i profil och så är det hans skugga liksom, den här tjocka killen. Och den är ju hel, alltså det är ju han är i profil hela tiden, och man ser hans liksom hans skugga, hans silhuett liksom överallt i profil, och så och det är så här, ja, vi fattar, ni har sett serien, jättebra, okej. Jag har inte så jättebra på koll på den, men till och med jag fattar och blir trött på det efter 3 gånger.
Men håller med, det är samma sak här.
Sen är bara slutet är också en sån där grej, för att den börjar ju och slutar som ett sånt här tv-avsnitt liksom, att Hitchcock pratar in i kameran och säger, här ska vi se våran historia, hur ska det här gå, och slutet är ju verkligen så här. Slutet är ju gjort för idioter som mig som inte har någon större koll på Hitchcock, men fattar fåglarreferensen och bara, det är en annan Hitchcock-film.
Undrar om han sitter och skriver det här manuset, om de har suttit och fnissat och tyckte att de var smarta. För det slutar ju med, alltså vad fan, det finns ingenting att spoila den här filmen, men att, som du säger Mila, han pratar in i kameran, så säger han så här: I wonder what my next movie will be. Och så kommer en liten kråka och sätter sig på hans axel och så gör han så här mot kameran.
Ja, precis. Och så säger vi så här: haha, fåglar, för det vet
du, jag. Du fåglar vad gör han?
Ja, så känner man sig lite så här intellektuell, och det är ju bara så jävla cheap.
Jag tyckte han med hans konstiga makeup såg han nästan ut typ som en fiskmås. Jag gick omkring. Riktigt fet och dryg fiskmås som går och bara käkar mat hela tiden.
Man blir extremt mätt bara att titta på honom.
Man vill aldrig äta igen. Liksom. Så där kan det gå om man...
På en sån sympati, hjärtattack.
Ja. Jag är aldrig mer konjak igen, säger jag.
Vad fan är grejen med scenerna med Ed?
Jag vet inte. Är inte det typ att han försöker jobba med sina inre demoner?
Alltså, åh gud.
det kan man ju säga. Det är, samtidigt som han spelar in den här Psychon så ser han ju den här seriemördaren.
Ed Gein.
Som besöker honom lite då och kommer med lite så här tips.
Tips och tricks. Så här kan du ta...
Look closely on the floor!
Sand på golvet.
Sand på golvet. Och så somnar man. Man snarkar till. Man får en sån här gubbsnarkning när man tittar på den här. Man... Sen vaknar man upp.
Men en annan grej som är så här. Alltså, jag har börjat kolla lite på en YouTube-kanal som heter The Blind Film Critic av Tommy Edison. Som är, han är en blind person som recenserar film.
Och det är ljud då alltså.
Ja men precis, han går och lyssnar på film. vilket är jävligt intressant. För att det är ofta som du liksom, alltså du sveps med i filmer som kanske inte är så jävla bra. Men de ser jävligt snygga ut, så liksom du köper det. Och när du inte kan se det visuella så tänker allt du har att tänka på är ju folks dialog. Liksom, är det här trovärdigt? Låter det bra? Hur pratar de egentligen? Och jag tror att det är mycket, mycket lättare att faktiskt få en bättre bild av hur välgjord en film är om du tar bort det visuella. Och det här är en typisk sån film som jag faktiskt hade nästan velat se blundandes.
Ljudbok.
Ja men, alltså, typ. Alltså, jag hade velat liksom... Jag hade inte velat se hur någon av de här personerna ser ut. Jag hade bara velat höra dem och liksom döma filmen på det sättet. Det tror jag hade varit rätt intressant. För att jag tror att... Jag vet inte, alltså manuset kändes lite trött. Alltså, det var lite som att de så här... vi har personer med relationer och det är relationer med problem. Vilket dramatik.
Emilio, till nästa vecka kan inte du se filmen en gång till fast med ögonbind?
Men fast nu vet du ju hur den ser ut. Nu är det förstört.
Okej, men kommer inte Avengers 2 då när den kommer ut?
bara explosioner.
Ja, då får du gissa dig fram.
Det är lite kul. Han, Tom Edison pratade om det. Han såg X-Men First Class. Han sa han har ingen aning vad som händer för att alla superkrafter är ju bara ljudeffekter. Han vet ju, han har ingen aning vad de gör för någonting.
Ja.
Så att, jag vet inte, Avengers kanske inte är den bästa filmen.
Nu när vi är inne på superhjältespår så kan vi lika gärna kasta oss in i Iron Man 3 tycker jag ändå.
Det tycker låter som en bra idé.
Vi kan väl säga lite kort och gott att Hitchcock 3.
Hemska tankar.
Nej, det var väl ingen höjdare, men den är väl inte svindålig heller. Som sagt, det är Helen Mirren som gör hela filmen.
Verkligen.
Scarlett Johansson är väl lite fin att titta på, men ja.
Inte så mycket mer än så.
Ingenting att hänga i julgranen.
Nej.
Men någonting som Emilio har fingrat på för att hänga... Fan, jag har ju redan gjort en segway till Arma 3. Du har sett den, Emilio, och jag och Niklas har faktiskt valt att sätta armarna i kors.
Ja, ni ska vara svåra och bara inte vilja.
Nej, det handlar inte mycket om svårighet. Det handlar om en besvikelse. Mm. Du försöker lära en hund sitta och så har du köpt massor med god mat och sånt till den. Sitt och så tar den maten ifrån din näve och springer iväg med den. Sen är man lite trött nu. Så nu tänker man, nu ska den avlivas.
Jag har ingen aning om vad du pratar om.
Jag försöker göra en metafor här, men jag drickar på mig själv. Men...
Tommy, skjut inte metaforen där den är. Skjut den där den hamnar. Men Iron Man 3 i alla fall, som jag har varit och sett nu i veckan.
Hur peppad har du på den här?
Vad sa du?
Hur peppad har du varit på det här?
Jag har varit rätt så peppad faktiskt. Den första trailern som släpptes hintade ju om en lite mörkare film i den här Iron Man-trilogin. Och det var jävligt spännande. Och det är nästan trailern som har förstört den här filmen mest. För att det här kanske var den tröttaste filmen tycker jag i... Eller inte tröttaste, men den tråkigaste och den största besvikelsen i den här Iron Man-trilogin. Och jag fattar inte, den har fått jättebra betyg på massa ställen och jag förstår inte. Liksom. Det känns som att jag har sett en annan film än alla andra. För att jag var tvungen att kolla upp lite recensioner om den här när jag kom hem sen. För jag tänkte, det här kan ju inte, vad är grejen? Vad är det folk tycker är bra? Och alla saker som jag tyckte var dåliga sitter folk och så hyllar. Och det, jag fattar inte. Alltså... Det här är verkligen den Iron Man-filmen som på pappret har chansen att ha den överlägset intressantaste storyn.
Hur lång tid tog det innan du förstod det? När du satt i biomörkret?
10 minuter.
Oj, så snabbt.
Alltså den, nej, det var ju verkligen en besvikelse.
Men vad berättar du lite om? För jag och Niklas kunde inte bry oss mindre. Men man är lite så här nyfiken ändå. Jag tror vi har många lyssnare som är det också.
Men precis. Alltså, men den här filmen handlar ju om Iron Man efter The Avengers. De har räddat världen från den här alien-invasionen. Och Tony Stark är... han har lite... Jag vet inte om man ska säga att han har post-traumatic stress disorder. Men han har någonting. Så han får lite så här panikattacker. Och saker är inte densamma.
I exempel.
Ja, men han får ju panik egentligen för att Avengers ändrade ju allt. Han har träffat en gud, de har blivit invaderade av aliens. Det är liksom, saker har ju förändrats.
Jo, och men sitter han och gungar och stirrar in i väggen?
Ja, precis. Alltså han får sådana här liksom panikångestattacker varje gång någon typ nämner New York. Att han liksom måste andas i en påse i princip. Men grejen är, och det skulle, alltså jag kan förstå det, jag tycker det är liksom ett bra val att säga liksom, okej, men nu har vi en hemsökt person, liksom, han mår inte bra. Och göra någon form av analys där och se hur han mår och hur han hanterar det. Och som vi vet så är ju Tony Stark alkoholist, skulle ju vara jättebra att få in den storyn där, att han hanterar det här med sprit och hur mår han av det. Men det är ju liksom, det är Disney som äger Marvel nu. Och det är ju inte särskilt, alltså det här är ju en sjukt barnvänlig film. Och det är jättetråkigt för att, som sagt, på pappret skulle kunna vara så sjukt intressant story med massa twistar och konspirationer och liksom, vad är egentligen terrorism och sånt. Men de gör ju ingenting av det.
Vill mandarinen åt, eller är han terrorist eller?
Ja, precis. Mandarinen är terroristen i den här filmen och alltså...
Han tycker kärnfrukter inte har fått sin plats.
Nej, men alltså det är svårt att säga hur besviken jag blir på den karaktären utan att spoila någonting. Men det jag kan säga är ju att han är ju bara en jättestor besvikelse när man väl får träffa honom. För att det är ju, alltså han syns ju mest i hela filmen i såna här videos som vi kommer ihåg från Bin Laden-eran när de släpper såna här Al Jazeera-videos om med hot och grejer. När han sitter och pratar med lite vapen omkring sig och
planerar mycket snack och liten verkstad.
Ja, nej men det är ju rätt mycket verkstad också. Men man, liksom, när man väl får träffa honom, personen, så är det ju sån sjuk besvikelse. Och jag vill inte säga mer än så, men alltså, det förstör ju hela den här grejen de har byggt upp till. Och det blir bara så löjligt.
Jag har hört på, jag lyssnade på någon podcast eller så, bara någon som berättade för mig. Utan att spoila någonting såklart. Eller jag vet inte heller, men att det ska vara en rejäl jävla curveball mot slutet.
Nej, den försöker ju vara det, men det blir ju bara en så här, alltså det blir bara löjligt. Och det blir bara så här, men nej, men kom igen, sluta. Ben Kingsley är ju skitbra. Alltså han är ju jättebra, men alltså, det blir bara löjligt. Och de
ska verkligen upp. Vad har Guy Pearce och Ben Kingsley gemensamt förutom att de är skurkar?
Ja, alltså det är ju lite...
Det kanske man inte ska gå in.
Nej, alltså, Guy Pearce är ju den här killen som har... Han var forskare och från början. Och så blir han sårad av Tony Stark och nu ska han ta sin hämnd. Liksom. Det är hans story. Och då slår han sig ihop med The Mandarin i princip.
Starkt.
Ja, fast nej. Men ja. Och det är bara så här... De gör ingenting med det här. Alltså det finns så sjukt mycket bra grejer de skulle kunna gjort med det här, men de väljer att bara inte göra det. Och det som stör mig mest är att just det här med trailers som förstör filmer, att den första trailern som kom för den här hintade ju om, som sagt, en rätt mörk film. Tony Stark är en hemsökt person, han mår inte bra. Och det de gjorde framför allt var ju att, jag vill inte ens säga hinta, för alltså, du är ju verkligen så här, det känns nästan som att de sa att okej, det här kommer handla om The Sentient Suit. Alltså när det är en väldigt känd Iron Man story när han bygger en dräkt med AI som sen...
Du snackar någonting, jag kommer ihåg det väldigt väl.
Ja, men precis, vi har pratat om det förut, eller hur?
Ja. Jo, men du svartsjuk på honom.
Jo, precis. Den blir svartsjuk på Pepper Potts som och liksom försöker skada alla, som försöker ta Tony ifrån dräkten. Och till slut så när Tony försöker slita sig loss från den och ha sönder dräkten och förstöra den, så försöker den ha ihjäl Tony. Och alltså, det blir liksom ett väldigt så här, vad säger man, våldsamt förhållande. Den här, dräkten blir liksom den våldsamma pojkvännen som vägrar släppa Tony. Och det hade ju ingenting. Oj. Jag kan säga direkt, The Sentient Suit är inte med i filmen. Och det är bara så, nej, men det är bara så löjligt att de bygger upp en trailer som att så här, okej, fans, nu jävlar, nu kommer ni få den här storyn som är typ en av de mest kända Iron Man-storiesarna. Och det kommer vara asgrymt. Och sen bara, nej, haha, psych. Jag blev jättebesviken på det. Det var den största besvikelsen i här. Sen är inte så jag jättestor på Iron Man, men jag blev ändå väldigt besviken.
Men du tyckte väl om första filmen jättemycket?
Jo, den första filmen var skitbra, men alltså vad fan...
Vad tyckte de andra?
Den andra är ju... Alltså jag kommer typ inte ihåg den andra så särskilt mycket. Jag har för mig att det var väldigt mycket explosioner.
Ja, en trött Mika Rorke var med också. Men och är det här en sämsta serie med andra ord? Alltså?
Ja, det är verkligen.
Oj. Så jag och Niklas ska inte sätta upp ett varningsfinger för oss. Med andra ord, verkligen. Vi som inte gillade ettan och tvåan så mycket.
Jag borde inte se trean. Alltså det här är liksom fyrverkerifilmen av de här tre. Det är liksom mycket explosioner och färger och grejer. Men det är också den sämsta, tråkigaste, tröttast manus. Tony Stark är bara en dryg, eller han är en sån här fake dryg. Titta vad cool han är. Oj, nu har vi skrivit lite dryga repliker åt honom karaktär.
För han är inte charmig.
Nej, han är inte charmig. Det är bara löjligt.
Oj. Det
känns väldigt mycket som så här not skämt liksom från hans
sida. Åh, jag gillar dem.
Typ så här, vi är kompisar. Not. Haha. Vad cool han är. Och så åker han iväg sin bil. Och bara, nej.
Okej.
Det låter ju hemskt dåligt.
Faktiskt, det är riktigt. Riktigt hemskt.
Får man fråga, byggs det upp för en typ Iron Man 4 eller Avengers 2 nu som man ska försöka knyta an till? Vad tror du, Emilio?
Det är väl Avengers 2.
Jag vill gissa på. Sen efter det kommer Iron Man 4. Det tar aldrig slut.
Ja, vad kallar de det här för? Den andra...
Phase 2.
Phase 2, så kallar de det för.
Men Robert Downey Jr. har ju hintat om att han inte vill göra några fler Iron Man.
Nej, så är det inte. Han är ju väldigt tacksam för den här rollen, har han ju sagt. Men han har bara ett kontrakt för 3 Iron Man-filmer och Avengers.
Men han har ju också sagt att han skadade sig på inspelningar av den här.
Trean?
Ja, precis. Han fick någon fotskada. Och då sa han så här, han bara, men det är ju liksom...
Nu blir det inget mer.
Nej, men när man sa liksom att det är inte nytt längre. Det är ju liksom, nu har jag gjort det här 4 gånger. Och det är inte lika spännande längre och nu har jag skadat mig lite på den här inspelningen och då tänker man lite så här: okej, när är det dags att sluta? Och han har inte kontrakt längre. Så jag vet inte.
Men jag tror att han, om de kommer skriva
om de gör en 4 så gör den ju säkert. Men jag hoppas nästan de inte gör det. Alltså jag gillar Iron Man, jag är som sagt jättedålig på serien Iron Man, men jag gillar karaktären. Och det enda jag har läst om med Iron Man egentligen är ju alla crossovers med... Jag har läst lite Avengers och lite alltså sån här Civil War-serien. Där han är med lite här och var i Spider-Man till exempel.
Du är mer peppad på Thor!
Nej, jag är peppad på Avengers 2.
Och fy.
Nej, men jag vet...
Där kommer ju Iron Man vara med ju. Snubbla runt.
Jo, nej, men jag säger det. Jag älskar Iron Man. Jag tycker bara att det har varit lite dåliga filmer. Det känns som att de skulle kunna göra så sjukt bra grejer om de fick...
Vad är det för något vi har till Phase 2 nu? Vi har Iron Man 3, vi har Thor och så har vi den här Four med den här lilla ekorren som är med i något team. Fan vad jag inte kan de här. Hallå? Va? Nej, men det är något team på 4 pers var och en av dem är en liten ekorre. De håller på att spela in det nu och den ska de väl också baka in i Avengers 2. Jag vet inte om det är en ekorre, men det är något litet hårigt djur i det här som springer ut och skjuter med laserpickar.
Ingen aning.
Oj, oj, oj. Du måste ju kunna dina...
Mina Marvels.
Mina Marvels. Jag vet inte, ska jag kolla bara lite snabbt här.
Men det är väl Ant-Man också? Ska komma 2015? Oj.
Ja, men det kommer inte ha någonting med Phase 2 att göra väl?
Det är inte det Phase 2.
Nej, men däremot Captain America, Guardian of the Galaxy heter det. Jo, Ant-Man är också med, förlåt. Guardians of the Galaxy, så heter det. Du vet inte vad det är?
Jo, nej, men han är en tvättbjörn.
Tvättbjörn, så kanske det är. Det är nog hårigt djur väl?
Ja, jo, ja, det är sant. Nej, men jag har ingen koll på dem faktiskt. Ja.
Men man får en skön payoff i slutet då, i alla fall när eftertexterna rullar upp. Alltså det är den här lilla extra...
Extra scenen grejen. Efter eftertexterna som alltid med Marvel-filmer. Ja. Det var den tragisk, mest tragiska scenen jag sett.
Oj.
Det var hemskt. Det var verkligen så här, varför satt jag kvar med 5 minuterna för att vänta på det? Det var riktigt dåligt.
Shit, jag är lite sugen på att... Ska vi köra en spoilervarning? Niklas, orkar du bry dig eller?
Nej, kör på.
Vi varnar lite spoilers här för folk som inte sett Iron Man 3. Spola fram... Ska vi säga 2 minuter?
Gör det.
Det kanske blir lite diskussion om det.
Mm.
Spoilervarning från och med nu!
Ja, vad som händer i eftertexten, eller?
Ja.
Ja, nej, filmen börjar ju i Schweiz. Liksom, han berättar bakgrundshistorien om liksom, vad som ligger bakom allting till den här filmen. Hur han skapade monstret, Guy Pearce. Och sen kommer de eftertexterna och så säger han så här, ah, men det var skönt att jag fick sitta och prata om det här. Det känns mycket bättre att få lätta på bröstet. Och så sveper de kameran och så sitter Hulk, eller vad heter han?
Bruce Banner.
Ja. Marco Rubio?
Mark Ruffalo. Mark
Ruffalo, så heter han. Han sitter i soffan och sover liksom. Och så snarkar han till liksom, vaknar och så säger, "Åh, vadå, har du inte lyssnat?" Jo, jag lyssnade. Vart var vi någonstans? Du var i en hiss i Schweiz. Så inte han lyssnade på hela filmen.
Det är inget Amerikus 2.
Det var jättetråkigt.
Oj. Ah. Hej och välkomna till avsnitt.
Det stela avsnittet.
Men ja, då har vi satt upp varningsfinger för Iron Man 3 Gangster Squad. Hitchcock kan man väl se om han är sugen kanske.
Ja,
man måste verkligen
hitta. Fan, skit i allting. Nej, titta på Hemlock Grove förresten om ni gillar det. Emilio, har inte du någon skön lista eller någonting du ska presentera?
Jag har faktiskt 2.
Jag vill ha en bumper.
Nej.
Ja, ta en bumper.
Du kan vara den här roliga killen som säger någonting innan bumpen kommer igång.
Coffee's for...
Ja, men kör på Emilio.
Dags för listorna. Jag har faktiskt 2 listor, eller jag har 1,5. Jag har en riktig lista och sen en liten bonus.
Hur tänkte du nu?
För att jag har en lista som kopplar ihop till Hitchcock som jag sett. Och sen var jag bara tvungen att göra en lista på den här efter Iron Man 3 om superhjältar som jag faktiskt skulle vilja se att de gör en bra film om. Alltså karaktärer som jag tycker är värda en skön superhjältefilm.
Typ Dino Riders.
Ja, typ Dino Riders och Thundercats. Men, och då har jag inte haft med Iron Man, även om jag skulle vilja se en jättebra Iron Man-film. Men om vi bara kör igenom den listan jävligt snabbt, för det är som sagt den här punkt 5-listan. Så på plats nummer 3 skulle jag vilja se en bra film om Wolverine, för jag tyckte de gjorde ett jävligt dåligt jobb. Han har en jävligt cool origin story, de gjorde ett skitdåligt jobb i Wolverine-filmen. Och jag skulle vilja se den riktiga origin storyn i en film. På plats nummer 2.
Oj, får vi inte... Nu kommer ju The Wolverine ju.
Ja, 2:an.
Jo, den verkar ju ännu sämre. Japan har ett jävligt stort... en stor plats i Wolverines origins historia, men det här känns
I hans hjärta, tror
jag. Nej, men typ. Ja, men faktiskt. Men det här verkar bara kaos. Så jag vet inte, jag är inte taggad på den filmen.
Inte?
Plats nummer 2. Daredevil. Det var ju ett hemskt snedsteg med Ben Affleck. När de gjorde Daredevil-filmen. När kom den? Tidigt 2000-tal. Men Daredevil är en jävligt cool karaktär. Det skulle vara riktigt tufft att få se honom i en lite mörk Daredevil-film i Hell's Kitchen i New York. Och jag tror det skulle vara värt och folk skulle tycka om den.
Mannen som kan se när han är blind.
Ja, precis. Plats nummer 1 är faktiskt en film som är på väg, verkar som. Och det är Deadpool. Ryan Reynolds jättekaraktär. Men Deadpool är också en riktigt, riktigt skön jag vet inte om jag vill kalla honom för superhjälte, men riktigt, riktigt skön karaktär och honom skulle vilja se på vita duken. Men det var som sagt bara den här bolagslistan. Nu kommer vi in på den riktiga
listan. Men då, vänta, Deadpool.
Men fuck det där, vad?
Men jag är väldigt intresserad hur de kommer lyckas med det, för jag har läst lite Deadpool och sånt där, spelat spel, och det som gör Deadpool så unikt är att han bryter fjärde väggen hela
precis, tiden. Han vet att han är i en serietidning i princip.
Ja, och pratar rätt in i tittarna, stirrar maniskt.
Han pratar med de här gula berättarröstrutorna.
Ja.
Vad är problemet?
Nej, men jag tycker bara att det är ett väldigt intressant grepp hur de kommer, om de kommer ha det på film eller inte. Tror, om kommer det verkligen funka?
Jo, jag vet. Det är lite svårt om du ska ha en karaktär som bara hela tiden bryter fjärde väggen. Men alltså, jag
tror skit i samma. Fortsätt på nästa lista.
Ja, nej, men jag tror det skulle funka. Sen, nu, riktiga listan, så är det i Hitchcock-andan så har jag valt ut 3 regissörer som jag faktiskt skulle vilja ha en film i Hitchcock-stuk om. Alltså som Hitchcock till exempel, där de försöker beskriva den här karaktären och de använder inspelningen av Psycho som någon form av plattform för att göra det. Och då har jag valt 3 regissörer som jag faktiskt skulle vilja se en biografisk film om.
Intressant.
Dels för att jag inte vet så mycket om dem och dels bara för att jag verkligen vill veta mer. Och så har jag valt ut lite filmer som det skulle kunna utspela sig kring. Där det kanske kan hända lite intressanta saker. Mm. Vad tror du om det?
Det låter jätteintressant.
Faktiskt. Bra. På plats nummer 3 så har vi Federico Fellini. Den italienska regissören som jag tror han har rekordet för flest Oscars för bästa utländska film. Har jag fel?
Ingen aning.
Det får du kolla upp själv.
Han har 8,5 och det ljuva livet kanske. Det är väl de andra.
Men och då skulle jag kanske vilja ha det här kring inspelningen av Amarcord, för det är typ den enda Fellini-filmen jag typ har sett.
Handlar inte den om hans liv nu?
Jo, precis. Så jag skulle vilja se honom spela in filmen om hans liv och se liksom hur han hanterar det, hur han som vi ofta gör när vi ska berätta om oss själva liksom förskönar och så liksom, och se hur det skulle, jag tycker det skulle vara en intressant plats.
Han är ju extremt snusgubbe också, vad jag förstått det som.
Mycket, mycket så här spana på folk.
Mycket kvinnor ska filmas och skannas av i hans filmer.
Mm.
Och sen blir männen bedragna alltid av tjejerna. De blir alltid skurkar nästan, känns som.
Men jag tror det skulle vara en jävligt intressant plats för att se honom analysera sig själv.
Hur han inte plockar genuspoäng i 2,5 timmar. Ja,
precis. ska vi gå till plats nummer 2?
Ja. Det är Woody Allen, eller?
Nej, det finns faktiskt en film om Woody Allen. Så jag försökte välja folk som det faktiskt inte redan finns filmer om. Annars hade...
Finns det en film om Woody Allen?
Ja, men det finns ju en dokumentär om Woody Allen. Så jag räknade det som att det var okej. Liksom.
Bra tänkt.
Och Chaplin finns väl också, så annars hade han varit med.
Men, du är Downey Jr.
Precis. men det var lite jag visste inte riktigt hur jag skulle ha de här 2:an och 1:an, vilken plats de skulle vara på. Men jag bestämde mig sen att 1:an fick vara 1:a för att jag har ett konkret en konkret grej jag vill veta om den här personen. Så därför fick den vara 1:a. 2:an är lite mer öppet. Plats nummer 2 har vi Stanley Kubrick.
Ja, honom tänkte jag faktiskt nämna.
Det skulle vara sjukt intressant att se en film om Stanley Kubrick. Och då har jag skrivit som plats, eller som skådeplats, så skulle det kunna vara inspelningar Clockwork Orange, The Shining, 2001. Alltså det finns så sjukt många stora bra filmer som det skulle vara intressant att se honom jobba på.
Vem ska spela honom då?
Jag satt faktiskt och tänkte på om jag skulle försöka komma på det, men jag vet inte.
Får jag säga en?
Ja. Anthony Hopkins.
Nej. Peter Jackson. Jag tänkte lite skäggig, tunnhårig. Ja. Lite tjock. Nu har man gått ner i vikt kanske. Men,
Nej, kanske. Mm. Nej, men Kubrick tror jag skulle vara jävligt intressant att se en film om. Skulle ni kolla på den?
Absolut, absolut.
Ja, vi såg ju Hitchcock just.
Vilken film skulle ni vilja att den spelas in kring?
Det blir nog The Shining då i så fall.
The Shining har ju så mycket rolig kuriosa, tycker jag faktiskt. När han var ju jättebra kompis med Jack Nicholson under filminspelningen. Men hon, vad heter hon? Shelley Duvall är det väl?
Ja.
Sket han ju bara i under hela filminspelningen. För att han ville att hon skulle bli så här konstant. Hon skulle bli tokig, vilket hon vart ju. Så varje gång de hade gjort en tagning så... går han fram och berömmer Jack och de andra, så här, bra jobbat, sen bara ignorerar han henne hela tiden utan säga någonting.
Perfekt.
Det är jättekul.
Ja, det visste jag faktiskt inte. Det skulle faktiskt vara jävligt coolt och, för jag hade nästan sagt
så la hon ner skådespeleriet, det är rätt sorgligt. Efter det där
vidrigt. Han ringde inte bara med ursäkt efteråt eller? Hörru, du, han är ju, bara han är ju väldigt... karaktär skulle bli bättre.
Ja, han är ju väldigt ful. Jag kommer inte ihåg vad kompositören heter nu för 2001. Men den här intro-låten de har som är så känt. Mm. Det var en helt annan intro-låt innan. Och så höll den här kompositören på med Kubrick i flera månader för att hitta den här intro-låten. Och så säger Kubrick till sig så här: svinbra, vi kör på det här, jättebra. Och sen när det väl blir så här galapremiär så sitter han bredvid kompositören Kubrick. Och så märker de att Kubrick har bara gått in och tagit bort all hans musik och ersatt med ny.
Vad taskigt.
Utan att säga någonting. Vackert.
Jobbigt när kompositörens familj sitter där också. Och så bara, nu ska vi få höra.
Vad bra musik du gjorde. Så jag bara, well.
Ja. Men jag vet inte, alltså 2001 är liksom en jävligt cool film. Så jag vet inte, jag kanske skulle vilja se någonting där. Men just som ni säger, The Shining, det finns jävligt mycket att hämta där tror jag. Så det kanske skulle vara bättre. Plats nummer ett har vi självklart David Lynch.
Du börjar bli en i gänget.
Ja, men alltså, ja. Han är så jävla spännande. Han är så jävla konstig. Och det känns som att det finns så mycket att prata om liksom där med hans besatthet av vet du det, transcendent meditation och grejer och hans kopplingar till någon yogi i Los Angeles. Liksom. Och jag tror att det kan bli jävligt kul att se vem han är. För jag vet ju liksom ingenting om honom. Hur är han?
Han hade ju en jättekänd videoblogg för flera år sedan på davidlynch.com. Mm. Där han filmade sig själv i en webbkamera. Så kom han in, fixar fokuset eller något liknande. Sådär, sätter sig och så säger han så här: dagens väder!
Mm, precis.
Och så läser han upp väderrapporten och sen stänger han
av. En typ 30 sekunders video som han la upp hela tiden. Så här, David Lynch väderrapport.
Helt underbart är det.
Så det. Jag tror han fortfarande gör den. Men att nu måste du vara betalande medlem för att
komma på sidan.
Det är alltså underbar. Det är så jävla konstig människa. Men varför han hamnade på plats ett istället för Kubrick. För Kubrick är också sjukt intressant. Men varför Lynch slog ut honom från första platsen är för att jag vill veta hur det var under inspelningen av Blue Velvet. För att han blev ju tillsammans med Isabella Rossellini där 86. Och det är ju en sjukt tuff roll som hon har i den här filmen. Det är väldigt avklätt, väldigt... det känns som att det skulle vara en svår roll att spela. Det är en väldigt, väldigt intim roll. Så jag skulle verkligen vilja se en film om hur deras relation skapas under den här inspelningen av Blue Velvet.
Ja,
jag håller med.
Skulle inte det vara en bra film?
Det tror jag. Om man gör den bra och inte som i Hitchcock.
Jo, nej, men nu utgår vi från att det faktiskt är en bra film och att folk vet vad de håller på med.
Mm. Eller så kan man ju vända det och... sen när han försöker göra Dune. Där han hade en hård vision hur det skulle se ut. Men att det var ett stort produktionsbolag som bestämde allting. Hur han försökte brottas med det här. Och nästan var tokig av det.
Mm. Det kan också... Ja.
Niklas köpte det inte riktigt.
Jo men min tanke... Jag fick någon idé där om att man skulle göra en film om han... om när George Lucas försökte pitcha Revenge of the Jedi, eller vad det heter.
Ja.
And then he showed me these things called Ewoks.
Men den filmen skulle bli ganska kort, känns det som. Bara ett möte och sen är det slut.
Det var lite små segment när han letar efter nästa projekt.
Ja,
liksom.
Absolut. Ja, men fan. Bra lista.
Ja, tack så mycket.
Jag är inte direkt någon...
Fråga oss vad vi vill ha.
Alltså, jag skulle kunna tänka mig typ James Cameron. Eftersom han ska vara så taskig på filmsätten mot folk.
Jaha, oj.
Visst inte. Men han skäller ut folk och så vidare. Får utbrott.
Seriöst?
Ja.
Han är faktiskt så trevlig.
Jag vet ju att han stängde in sig 3 dagar när någon kommer fram. Efter han hade gjort Titanic. Som helt, han var väl någon perfektion eller vad det var. Hur båten såg ut och sånt. Så är det väl det här kända att det är väl rök som kommer ut ur alla de här tornen.
Skorstenarna,
precis. Och så är det någon som kommer efteråt och säger det var en som inte fungerar eller något liknande. Eller var det ingen som kanske fungerar?
Det känns som någon borde ha fungerat.
Ja, eller
skeppet skulle kunna ta sig fram.
Ja, men det var en som inte funkade i alla fall. Det kom ingen rök i den här skorstenen. Det var en tokig och låste in sig.
Det kan han ju säkert ha åtgärdat sen i den här 3D-versionen. Ja, det vet jag inte.
Han orkar inte.
Han orkar inte. Du då, Tommy, är det någon du vill?
Ja, jag vill ju ha M. Night Shyamalan.
Ja, det är fan intressant. Att hans karriär har gått åt helvete.
Precis. Att
då skulle det vara en längre film. Då skulle det inte vara under en filminspelning. Då skulle det vara hans karriär.
Nej, jag vet inte. Det kan vara efter han har spelat in Sjätte sinnet. Det finns ju en berättelse. Jag tror det kommer ut som bok också. Som handlar om hans granne. Som besöker M. Night Shyamalan. Efter Sjätte sinnet har gjort den här dundersuccén.
Mm.
Hur han brottas med det här nya manuset och att han måste leverera det inom x antal månader, och vilket är Unbreakable då. Att det, folk hade så extremt mycket höga förväntningar på honom och har haft det hela tiden sen Sjätte sinnet. Han lade ju ribban alldeles för högt för sig själv. Han skulle ju börjat med Unbreakable, Signs of the Village och sen avslutat karriär med Sjätte sinnet.
Ja.
Eller något liknande. Men det hade varit en intressant film när han blev tokig och stressad och Det är ju väldigt synd om honom, kan jag känna. Folk hatar ju honom som bara den. Han har ju till och med blivit ett verb nästan så här. M. Night Shyamalan twistar och sånt där.
Ja, nej, visst, kanske.
Ja, Niklas, vad händer nästa vecka?
Då tänkte vi introducera en, ja, inte ett segment, men en liten följetong när vi ska gå igenom, vad heter regissören?
Park Chan-wook.
Park Chan-wooks hämndetrilogi. Och i kronologisk ordning med ett avsnitt, eller med en film per avsnitt. Så vi börjar då med Hämnarens resa nästa gång. Och så fortsätter vi med Oldboy och Lady Vengeance efter det. Men vi ska även se skräckfilmen Mama, hade vi tänkt.
Och den Arnold's comeback, The Last Stand, har vi också.
Just precis. Så det blir ett späckat avsnitt.
Så riva av några mejl om ni, vad ni tycker om de här filmerna eller vad ni tycker om det här avsnittet. Kanske ett av de lite tröttare avsnitten.
Väldigt långt känns det som, men det var ju för att vi inte blev något förra veckan, så måste vi
prata igen oss.
Precis, skriv på Tommy, Filmen, Niklas och Emilio Facebook grejen kan ni göra, eller så kan ni skicka mejl till trepod@gmail.com. Ja, hej då.
Hej då.
Tack för att ni lyssnade.
Tja.